Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Michael sköt mot Douglas och Kathleens Datsun Bluebird. Douglas Wainwright träffades med 2 skott i bröstet och 1 i huvudet och dog strax efteråt av sina skador. Kathleen träffades i bröstet och i axeln. Hon insåg direkt att hon inte kunde göra någonting för sin man som hade sjunkit ihop i försätet. Hon såg också hur Michael närmade sig deras bil. Medan Michael laddade om lossade Kathleen på säkerhetsbältet, kastade sig ur bilen och sprang för sitt liv trots att hon alltså hade träffats av 2 skott. Kathleen kom undan. Massmördarpodden Hungerford del 2. Det här avsnittet är skrivet av Eva Martinsson, uppläst av mig, Dan Hörning. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. Det här avsnittet vill jag utföra en varning för våld mot barn och djur. Så är du känslig för det så bör du inte lyssna på Hungerford. I förra avsnittet hörde vi hur Michael Ryan den 19 augusti 1987 utan någon tydlig anledning började skjuta vilt omkring sig i den lilla staden Hungerford i England. Nu brinner staden och det ligger skjutna människor runt omkring i den. Efter att Michael hade skjutit paret Douglas och Kathleen Wainwright i deras bil så sköt han även en Kevin Lance i överarmen. Kevin kom åkande i sin Ford Transit, men överlevde. Anne Honey Boone körde på Prior Avenue och sköt som Michael. Hon skadades lindrigt. Ytterligare 2 bilar körde in i området och Michael öppnade eld mot dem också. I den ena bilen satt en 49-årig John Storms som arbetade som tvättmaskinsreparatör. Han var på väg till Hungerford Park Farm för att reparera en tvättmaskin. Av en okänd anledning stannade John och parkerade sin Renault Express på Priory Avenue. John Storms träffades i käken, kulan gick genom hans tunga och missade ryggraden med 2 millimeter. John kröp ihop under instrumentbrädan och kunde höra Michael sköt 2 skott till mot bilen. I den andra bilen som besköts satt byggnadsarbetaren och ortsbon Bob Barkley. Bob såg vad som hände John Storms. Och med risk för sitt eget liv hoppade Bob ur sin bil, sprang fram till Johns bil och släpade ut honom. Bob Barkley fick mot alla odds in John Storms i säkerhet i ett hus. Och båda 2 överlevde Hungerford-massaken. I en annan bil satt en 51-årig snickaren Eric Vardy och en man vid namn Steven Ball. Eric och Steven var på väg till byggvaruhus. När hon fick syn på den skadade Kevin Lance som sprang in på en sidogata. Det här var alltså den Kevin Lance som blev skjuten i överarmen alldeles nyss. Stephen Ball hade sin uppmärksamhet helt på den springande Kevin Lance när vindrutan plötsligt genomborrades av en skur av kulor. Eric träffades av två kulor, en strax under kinden och den andra över kroppen. Han tappade kontrollen över bilen och körde rakt in i en mur. Eric Wardy dog senare av chock och blödningar. Erics medpassagerare Stephen Ball undkom utan allvarliga skador. Michael fortsatte att skjuta mot flera personer medan han gick. Han korsade Orchard Park Close och gick in på Priory Road. Där stötte han ihop med den 22-åriga Sandra Hill som kom körandes i sin röda Renault 5. Sandra var på väg att hälsa på gamla klasskompisar Hungerford på marknadsdagen. Fönstret på försidan var neddragen och hög musik strömmade ut från bilen. Michael träffade Sandra med ett skott i bröstet. Och just i det ögonblicket passerade Carl Harris. Den här onsdagen var Carl ledig och var på vägen till Hungerford för att hämta en kylarslang. När han råkade passera i närheten och såg hur Michael sköt mot Sandras bil. Med risk för sitt eget liv störtade Carl Harris ut ur sin bil, rusade fram till Sandras bil och försökte ge Sandra första hjälpen. Men det var förgäves. Sandra Hill dog i Carl Harris armar. Under tiden hade Michael Ryan dragit vidare och inte observerat vad som hände. På Priory Road 60 bodde det äkta paret Victor och Myrtle Gibbs. De har hållit sig inomhus och tror att de är säkra. Men här ändrar Michael Ryan beteende. Han skjuter sönder deras ytterdörr och stormar deras hem. Myrtle Gibbs var rullstolsburen, så hon kunde inte fly när Michael plötsligt kom in genom deras ytterdörr. Och för att skydda sin hustru kastar sig hennes make Victor framför henne för att skydda henne med sin kropp. Michael öppnar eld. Samtidigt passerar Carl Harris, tidigare nämnde soldaten, deras hus och hör skottlossningen. Han drar sig undan för att inte bli sedd, men han vet nu var gärningsmannen är. Michael belägrar sig ett tag i parets Gibbs hus och från fönstren börjar skjuta mot grannhusen. Två av grannarna, Michael Jennings på Priory Road 62 och Myra Geeter på Priory Road 71, skadas av kulorna men överlever. Efter ett tag bestämmer sig Michael för att fortsätta och när han lämnar paret Gibbs hus smyger sig Carl Harris in i huset. Där hittar han Victor som ligger död över sin hustru Myrtle. Vice korporalen Carl Harris insåg snabbt att Victor Gibbs var död och det inte fanns någonting han kunde göra för honom. Carl fokuserade istället på Victors fru Myrtle som fortfarande levde. Försiktigt flyttade Carl på Victors kropp för att lösgöra den förtvivlade Myrtle. Även hon var svårt skadad. Carl försökte ge henne första hjälpen och trösta henne. Hon frågade efter sin man gång på gång. Carl försökte distrahera henne, men till slut var han tvungen att säga sanningen. Han var tvungen att berätta att det fanns ingenting de kunde göra för Victor. Sen hittade han en telefon och slog larm om vad som hade hänt i paret Gibbs hem. Myrtle Gibbs kunde senare föras till sjukhus, men hon avled 2 dagar senare. På Priory Road mötte Michael en Ford Sierra som körde i riktning mot Hungerford centrum. I bilen satt den 34-åriga kontoristen Ian Plail som arbetade för Justice at Newbury Magistrates Court tillsammans med sin fru Elizabeth och deras 2 barn Richard och Sarah. Familjen Plail var på väg till Hungerford för att shoppa, men resan tog slut där på Priory Road när Michael drog sin berätta och träffade Ian med ett skott i nacken. Familjens bil körde rakt in i en stillastående bil som stod framför dem. Michael Ryan fortsatte därifrån, men Carl Harris som hade lämnat paret Gibbs hus skyndade fram mot familjen Plails bil och försökte ge den svårt skadade Ian första hjälpen. Men Ian Playl avled ändå sina skador 2 dagar senare på ett sjukhus i Oxford. Hans fru Elisabeth och deras barn Richard och Sarah klarade sig oskadda. På Priory Road 109 stod den 67-årige George Noon i sin sons trädgård när Michael Ryan dök upp och sköt honom i axeln och strax under ögat. George Noon överlevde skadorna. Klockan närmar sig nu 2 på eftermiddagen. Bert Watley, som bodde på Priory Road, såg hur Michael sakta gick in på sin gamla skola, John och Gaunt Secondary School. Skolan var stängd för sommarlovet. Michael hade varit elev där 10 år tidigare och var välbekant med lokalerna. Han bröt sig in i skolbyggnaden och barrikaderade sig i ett av skolans tomma klassrum på 3:e våningen. Och till slut, 2:15 på eftermiddagen, går 8 specialtränade och beväpnade poliser från Tactical Firearms Unit in i området. Till slut når Watleys vittnesmål fram till polisen och Tactical Firearms Unit koncentrerar sig på skolan. Poliskommissarie Lambert är högsta befäl på plats i Hungerford. Han skickar insatsstyrkan som består av 8 beväpnade poliser samt polisinspektör Paul Brightwell till skolan. Trots att det alltså är Tactical Firearms Unit, den beväpnade insatsstyrkan, så har de bara Smith & Wesson revolver och kaliber 38. De är alltså betydligt sämre beväpnade än Michael Ryan. Polishelikoptern flyger över skolan, men den blir beskjuten. Ingen lyckas dock observera varifrån skotten kommer. Paul Brightwell rapporterade omedelbart till sin överordnade att de visste nu att gärningsmannen var på skolan. Då kunde polisen ge klartecken för ambulanser och brandbilar som väntade utanför avspärrningarna. Och då kunde räddningsinsatsen börja. Vid 4 på eftermiddagen så sitter alltså Lisa Mildenhalls mamma och syster Marie och deras granne Sylvia Pasco, som vi nämnde i första avsnittet, fortfarande i ett sovrum på övervåningen där de har gömt sig för Michael Ryan. Men nu får de kontakt med polisen utanför. De eskorteras ner för gatan och där ser de flera kroppar som ligger på marken. Polisen tar dem till en butik i närheten där de får stanna resten av kvällen och natten. 17:26, alltså flera timmar senare, lyckas polisinspektör Paul Brightwell få syn på Michael Ryan i ett fönster på 3:e våningen i skolan. Det var ingen större bedrift eftersom Michael just då slängde ut ett vapen genom fönstret. Det innebar att enda vapen han hade kvar nu var sin 9mm Beretta. Men det visste inte polisen. Och ingen vet riktigt vad Michael Ryan gjorde under de här timmarna han var ensam i skolbyggnaden. Paul Brightwell lyckas få kontakt med Michael genom att ropa till honom genom fönstret. Polisens mål var att få Michael Ryan att ge upp och överlämna sig till polisen. Under 90 minuter står Michael och Paul och skriker till varandra. Michael verkar klar och lugn under hela tiden. Vid ett tillfälle berättade Michael att han hade en israelisk handgranat, vilket gjorde polisen ordentligt bekymrade. Under det här ganska långa samtalet med Paul Brightwell frågar Michael Ryan upprepade gånger hur det har gått för hans mamma Dorothy. Paul svarade varje gång att han inte visste och att han försökte få fram information om hennes hälsotillstånd.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Samtidigt försökte Paul hela tiden övertala Michael Ryan att släppa sina vapen och komma ut. Men han svarade att han inte tänkte gå någonstans innan han fått veta hur hans mamma mådde. Och några citat då från saker som Michael ropade till Paul Brightwell. Så citat Michael Ryan. Det måste vara väldigt rörigt i Hungerford nu. Sen sa han också. Om bara inte den där polisbilen hade dykt upp. Om bara min egen bil hade startat. Michael ville också veta om de hade hittat hans hund Blackie. Och dessutom ville Michael veta om de hade hittat vapnet han hade dumpat i Memorial Gardens. Han var nämligen orolig för att några barn skulle hitta vapnet. De kunde ju skada sig. Vapnet var ju farligt för barn. När klockan började närma sig 7:15 på kvällen sa Michael Ryan citat: "Jag önskar att jag hade stannat i sängen idag." Exakt klockan 18:45 hördes Michaels röst genom fönstret igen. Det är märkligt. Jag har dödat alla de här människorna. Men jag klarar inte ens av att skjuta mig själv i huvudet. Sen frågade Michael poliserna vad klockan var. Sen blev det tyst en stund. 7 minuter senare, klockan 18:52, hörde poliserna dämpat skottljud inifrån klassrummet. Varken Paul Brightwell eller hans kollegor kunde avgöra om Michael hade skjutit sig själv eller om han bara hade avfyrat ett skott i rummet. Polishelikoptern försökte flyga förbi fönstret på 3:e våningen men kunde inte se in i klassrummet där Michael befann sig. Därför fick en av poliserna från Tactical Firearms Unit klättra upp på skolans tak och med hjälp av en spegel på ett långt skaft försöka se in i klassrummet. Och den här polisen kunde i spegeln se Michael Ryan ligga hopsjunken i ett av hörnen nära ett fönster. Och Michael Ryan verkade vara avliden. När polisbefäl på marken fick besked att Michael troligen var död gav han resten av enheten klartecken att gå in i klassrummet. Och deras första uppgift nu var att kontrollera att han inte hade sprängmedel på kroppen eller i rummet. När de undersökte Michael och klassrummet hittade de hans beretta i hans högra hand. Pistolen var fastknuten i Michaels handled med ett skosnöre. Polisen kunde bekräfta att Michael Ryan hade skjutit sig själv till döds med ett skott i huvudet klockan 18:52 onsdagen den 19 augusti 1987. Skottet hade varit omedelbart dödande. Michael Ryan hade då dödat 17 personer, inklusive sig själv och sin mamma Dorothy. Han hade dessutom skadat ytterligare 15 personer. Nu, när Michael var död, kunde räddningstjänsten arbeta ostört och ta hand om offren efter hans framfart. De skadade transporterades till prinsessa Margarets sjukhus i Swindon, cirka 2,5 mil från Hungerford. Det var det närmaste sjukhuset som hade en akut och intensivavdelning med kapacitet att ta hand om ett stort antal skadade med svåra skottskador. På prinsessa Margarets sjukhus ställdes alla inplanerade operationer, undersökningar och behandlingar in. Röntgenavdelningen och blodbanken skulle enbart hantera offren från Hungerford. Sjukhuset kallade in extra personal för att stötta den redan befintliga personalstyrkan. Prinsessa Margaret sjukhuset var extraordinärt väl rustat att ta emot offren från Hungerford. Dessutom fick prinsessa Margaret-sjukhuset stöd av flygvapnets sjukhus som låg i närheten. Det här sjukhuset hette prinsessan Alexandras sjukhus. Det hade bytt namn från ett mycket mer militärt namn 1967. I prinsessan Alexandras sjukhus kontaktade sjukhuset i Swindon vid 4-tiden på eftermiddagen för att erbjuda sig hjälpa till och ta hand om offren, vilket sjukhusledningen tacksamt tog emot. Sylvia Pasco, som hade fått spendera natten i en närliggande butik i närheten tillsammans med familjen Mildenhall, berättade i en intervju 20 år senare att hon hade svårt att sova i butiken den natten, och vid 2-tiden tittade hon ut genom ett av fönstren och såg då hur poliserna bar bort hennes grannar i liksäckar. Myndigheterna ordnade snabbt tillfälliga bostäder för de invånare i Southview som hade förlorat sina hem på grund av branden som Michael hade startat. Den hade alltså fått brinna ostört i flera timmar. Soldaten Carl Harris, som hade försökt rädda flera liv, blev uppmärksammad för det här. Han fick senare ta emot en medalj för sitt modiga ingripande. Han fick till och med Queen's Commendation for Brave Conduct. Den speciella då drottningens rekommendation för modigt uppträdande skulle jag översätta det till. Och det var inte bara Carl Harris som fick ta emot hedersbetygelser för sina insatser den här dagen. Det fick även ambulanssjukvårdarna Hazel Haslett och Linda Bright. Trots att Hazel och Linda hade blivit beskjutna hade de fortsatt att arbeta hela eftermiddagen och långt in på natten med att ta hand om Michael Ryans offer. Även Sylvia Pasco fick ta emot en medalj, Life Saving Medal of the Order of St. John, för att hon hade gjort en insats för att rädda livet på sin 14-åriga granne Lisa Mildenhall. Hungerfords präst David Salt fick ta emot en stor mängd kondolenser och erbjudanden om att hjälpa till. Massor av brev strömmade in till Hungerfords församling. Blommor lämnades till stadshuset där flaggan halades på halvstång. Hungerfords familjehjälp skapades hastigt för att hjälpa och stötta alla som hade drabbats av posttraumatisk stress. Organisationen Det runda bordet hjälpte till med att finansiera taxiresor, hyror och andra tjänster som skulle underlätta vardagen för de överlevande offren och de anhöriga. Människor skänkte pengar och man grundade en fond, Tragedifonden, som samarbetade med de 3 banker som fanns i Hungerford. Via sin privatsekreterare skickade drottning Elizabeth sina kondolenser till Hungerfords borgmästare Ron Terry. Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher avbröt sin semester i Cornwall för att åka till Hungerford. Märkbart berörd och med tårfyllda ögon gick Thatcher genom gatorna i Hungerford, mötte anhöriga till offren och hälsade på de överlevande på sjukhuset i Swindon. Över hela grevskapet Berkshire hölls begravningar för offren. Många av de som deltog vid begravningarna kände inte de döda, men ville visa sitt stöd för familjerna och för samhället Hungerford. Men det fanns ett undantag. I St. Mary's kyrka, i Colne, i grevskapet Wiltshire, begravdes Dorothy Ryan i närvaro av endast 40 sörjande. Även om de flesta såg Michael Ryans mamma som ett offer, valde prästen som höll i begravningsgudstjänsten att inte nämna Dorothys son och bara hastigt nämna massmordet i Hungerford. 15 dagar efter massakern, torsdagen den 3 september 1987, kremerades Michael Ryans kropp på Reading Crematorium. Det finns inga uppgifter om vad som hände med hans kvarlevor. Linda Chapman, som hade kört in i dödsfaran med sin Volvo 360 och som hade skjutits efter polismannen Roger Brereton, återhämtades utan större men, men hennes dotter Allison Chapman hade inte lika stor tur. Under läkarundersökningarna visade sig att hon hade en kula kvar i kroppen och den hade vandrat upp mot den nedre delen av ryggraden. Under en operation där man försökte ta bort kulan insåg läkaren att risken för att Allison skulle bli förlamad var alldeles för stor. så kulan fick vara kvar. Alison Chapman lever än idag 2019 med permanenta skador och har svårt att röra sig. Storbritanniens inrikesminister Douglas Hurd reste till Hungerford söndagen den 23 augusti 87. Orsaken till resan var att han ville offentliggöra att han hade begärt en rapport om massmordet från Thames Valleys polisdirektör Colin Smith. Det här var Hungerford-rapporten. Den släpptes senare och den kunde bekräfta att Michael Ryan hade haft en laglig licens för alla vapen som han hade använt vid massaken. Rapporten kunde också visa att flera olyckliga tillfälligheter låg bakom att det tog så lång tid för polisen och räddningstjänsten att agera under dagen för massmordet. Rapporten tog upp bristen på fungerande telefonlinjer. Det hade ju bara funnits två linjer och de hade brutit ihop under larmsamtalen. Det här ledde till att polisens kommunikationssystem förstärktes. Rapporten tog också upp det faktum att polishelikoptern hade varit på reparation. Dessutom nämnde rapporten att det hade tagit extra lång tid för Tactical Firearms Unit att komma till platsen eftersom de hade varit på ett träningsläger cirka 6,5 mil från Hungerford. Den här Hungerford-rapporten ledde till att myndigheterna valde att se över vapenlagarna i Storbritannien. Det resulterade i någonting som heter Firearms Act från 1988. Den gick igenom och den innebar stora restriktioner gällande hur många och vilka typer av vapen privatpersoner får äga. Bland annat förbjöds halvautomatiska gevär och det infördes restriktioner när det gäller hagelgevär och storlek på magasin. Men om ni minns Dan Blaine-massaken, avsnitt 41 av Massmördarpodden, den inträffade 1996 och den skedde med lagliga vapen även efter då Firearms Act 88 hade införts. Så efter skolskjutningen i Dan Blaine skärptes vapenlagarna ytterligare och det skedde 97. Det var Firearms Act Amendment och Firearms Act Amendment nummer 2. Efter det infördes mycket hårdare restriktioner på vapeninnehav och det ledde till att Storbritannien med undantag av Nordirland har en av världens striktaste vapenlager. Hungerford-massaken är en av de värsta skjutningarna i Storbritannien med sina 16 dödsoffer och 15 skadade. Övriga jämförbara massskjutningar är just Dan Blaine 96 och även skotten i Cumbria 2010. Där taxichauffören Derek Bird under 4 timmar dödade 12 personer och skadade 11. Precis som i Hungerford tog både Derek Bird och Thomas Hamilton i Dunblane livet av sig efter skjutningarna. Torsdagen den 8 oktober 1987 arrangerades en minnesgudstjänst för staden Hungerford som leddes av ärkebiskopen i Canterbury. Hungerfords borgmästare Ron Terry ville att den 8 oktober skulle vara dagen då livet kunde återupptas igen. Den här ceremonin hölls utomhus, utanför stadshuset och mer än 60% av stadens invånare deltog. Det har aldrig riktigt kunnat fastställas vilka motiv som låg bakom Michael Ryans gärningar vid Hungerford-massaken. De enda som skulle kunna ge ett svar, Michael själv och möjligtvis hans mamma, tog med sig hemligheten i graven. Men det hindrade inte massmedia från att spekulera om vad som hade legat bakom massaken. Brittiska medier svämmade över olika teorier och spekulationer om varför Michael Ryan hade begått de här våldsbrotten. Dr. Gregory Moffat var en specialist på barns aggressivitet. Han hävdade att mobboffer generellt är svaga, saknar självförtroende och är ensamvargar. Han menade också att deras oförmåga att försvara sig mot sina mobbare genom en känsla av skam, skuld, ilska och hat. Och det skulle i sin tur bygga upp ett behov av att hämnas på sina förövare. Den här blandningen av känslor kan ofta ta sig uttryck i ett överdrivet våldsamt beteende. Så Gregory Moffats teori var att Michael Ryan ville hämnas för att han hade blivit mobbad och många tyckte att det här lät rimligt. Rättspsykiaterna Dr. John Hamilton och Dr. Jim Higgins ansåg att Michael Ryan led av schizofreni och var psykotisk vid massmordet. Enligt vårdguiden är schizofreni en psykossjukdom som innebär att patienten har återkommande psykoser. Vid en psykos upplever den drabbade verkligheten annorlunda och har vanföreställningar och eller hallucinationer. Dr. John Hamilton sa, citat, Michael Ryan led förmodligen av akut schizofreni. Det kanske fanns en orsak till varför han gjorde som han gjorde. Men Michael Ryan själv upplevde troligen den där onsdagen som väldigt bizarr och märklig. Michael Ryan är vår första spree killer som jag tagit upp i Massmördarpodden. Och då kanske det är dags att förklara vad vi menar med en spree killer. Spree killers är lite på gränsen då mellan massmördare och seriemördare. Och enligt US Bureau of Justice Statistics är en spree killer en person som dödar minst två personer på minst två olika platser utan en avkylningsperiod mellan morden. Så nu tänkte jag ta upp några spree killers. En var Robert Polin som dödade en student och skadade ytterligare fem andra på en skola i Ottawa i Kanada 1975. Samma dag hade han våldtagit och dödat en 17-årig vän. En annan spree killer, William Balfour, den 24 oktober 2008 sköt han den 29-årige Jason Hudson och hans mamma Darnell Donerson i Darnells hem i Chicago. Jason och Darnell var bror och mamma till den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Jennifer Hudson. I samma veva försvann även Jennifers 7-årige systerson Julian King. En efterlysning gick ut och 3 dagar senare, den 27 oktober, hittades pojkens kropp i en bil som var parkerad i Chicago stadsdelen Westside. Även Julian King hade skjutits till döds och efter att polisen hade hittat mordvapnet kunde man gripa och döma William Balfour för mord på de 3 offren. En person som verkligen är på gränsen mellan spree killer och seriemördare är Charles Starkweather som dödade 11 personer under en resa under december och januari 57-58. Men han kommer vi att ta upp i seriemördarpodden. En professor i psykologi som har specialiserat sig på spree killers är Craig Jackson. Han har uttalat sig om Hungerford-massaken och han säger att han tror att det fanns ett sexuellt motiv. Professor Jackson anser att Michael gick igång sexuellt på att smyga på människor utan att de såg honom. Dessutom tror professor Jackson att Michael var starkt influerad av Huddle Street-massaken. Det var en massskjutning i Melbourne i Australien. Den hade hänt bara 10 dagar tidigare, alltså 9 augusti 87. Gärningsmannen var en 19-årig före detta soldat som heter Julian Knight. Iklädd militärkläder sköt Julian Knight ihjäl 7 personer och skadade 19. Huddle Street-massaken var överallt i brittisk media och var någonting som Michael Ryan kunde läsa precis dagarna innan Hungerford-massaken. Huddle Street kommer förstås att bli ett eget avsnitt av Massmördarpodden i framtiden. När det hade gått 1 år efter Hungerford-massaken så gjorde Hungerford-prästen David Salt ett uttalande i media. Och det här tycker jag sammanfattar ganska bra Michael Ryans motiv. Så citat David Salt. Ingen har riktigt kunnat förklara varför Michael Ryan gjorde det han gjorde. Och det beror, enligt min åsikt, på att en sån här händelse inte går att förklara. Den brittiska tabloidpressen fylldes förstås med historier om Michael Ryans liv, hans stora intresse för vapen, alla vapen han hade och hans intresse för actionfilmer och tidningar. Och det här blåste upp 80-talets stora debatt. videovåldet? Var det filmerna som hade fått Michael Ryan att döda alla människor? Och det här gjorde skådespelaren Sylvester Stallone upprörd, och han gjorde ett uttalande, så citat Sylvester Stallone: "Jag får ständigt ta ansvar för varje galning som spårar ut med ett vapen. Men det var inte Rambo som gjorde Michael Ryan galen. Faktum är att Rambo är motsatsen till Ryan. Rambo slåss alltid mot ett större motstånd och skjuter aldrig först. Mördare säger hela tiden: Gud sa åt mig att döda, eller Jesus beordrar mig att döda. Men innebär det att vi ska sluta be? Det kommer alltid att finnas sjuka människor där ute som använder sina sjukdomar för att begå såna här dåd." Slut citat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hunger Ford har sakta men säkert återhämtat sig efter mardrömsdagen i augusti 87. På marknadsdagarna fylls stadskärnan återigen av människor. I centrala Hunger Ford finns inget stort minnesmärke över offren. Istället placerades minnesmärket på en ganska anonym plats bredvid Hungerfords fotbollsplan. De fyra husen som brann ner i Southview har byggts upp igen, och idag finns det inga spår kvar efter det som hände 1987. I en tidningsartikel från Daily Mail som skrevs i samband med 20-årsdagen 2007 om massaken berättas det om Carl Harris. Carl var då 2007 41 år gammal. Han har fortsatt sin karriär som militär i den brittiska armén. Och just då, i augusti 2007, tjänstgjorde han som kapten i Basra i Irak. Carls pappa Peter Harris var i augusti 2007 borgmästare i Hungerford. Trevor Wainwright, polisen som förlorade sin pappa, fortsatte att arbeta som polis i Hungerford fram till 2001, då han bytte karriär och blev taxeringsinspektör. I augusti 2007 intervjuades han av en dagstidning. Då bodde han fortfarande i Hungerford tillsammans med sin fru och deras då 14-årige son. Trevor sa till tidningen att han några dagar efter massaken möttes av följande tidningsrubrik: "Polis signerade sin egen fars dödsdom." Och när han såg det här bröt Trevor ihop i tårar. Det var en av hans mörkaste stunder i livet. Han hade inte bara förlorat sin pappa utan också en kollega, Roger Brereton, som hade skjutit till döds på vägen till Hungerford. Det som skulle få honom att resa sig igen var hans mamma. Trots att hon precis hade förlorat sin man och själv låg skadad i en sjukhussäng, lyfte hon telefonluren, ringde till sin son och sa: "Nu tar du dig samman, Trevor, och kommer hit till sjukhuset." Trevor gjorde som hon sa och åkte till sjukhuset. När han mötte sin mamma i sjukhussalen började båda gråta. Trevor tog sig igenom sorgen och efter några veckor var han tillbaka på jobbet. Trevors mamma klarade inte av att bo ensam i Kent, så hon flyttade till Hungerford för att kunna vara nära sin son och hans familj. Kakub Dean, hon som arbetade på bensinstationen, hon klarade sig utan fysiska skador, men hon blev svårt traumatiserad av händelserna i augusti 87. Hon kunde inte återvända till sitt arbete. Hon skilde senare från sin man och hon hävdade själv att hennes dåliga psykiska hälsa efter skjutningarna var en stor bidragande orsak till skilsmässan. Borgmästare Ron Terry bodde 2007 kvar i Hungerford tillsammans med sin hustru Beryl. De bodde i samma hus som hade bott i ända sedan 1967. I en tidningsintervju från 2007 berättar Ron Terry om hur han försökte hålla ihop det chockade och sörjande samhället. Och när han fick frågan om massakern fortfarande kom så ihåg idag så sa han, citat: "Händelserna finns kvar i oss alla. Hur kan någon som var i Hungerford den där fruktansvärda dagen glömma det som hände?" Massmördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där. Och där kan ni prata om fallen med mig och manusfattarna. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Massmördarpodden har en Patreon som ni tycker är jättebra om. Om de här avsnittet kan vara med och hjälpa till och sponsra podden på den. Hittar ni på patreon.com, sök på Massmördarpodden. Men avsnitten finns bara på Podme. En sak ni kan tänka på när ni betalar för Massmördarpodden är att se till att gå via webbsidan podme.com. För om ni går via mobilen, då kommer Apple eller Google och försöka ta 10 kronor extra betalt av er. Men Massmördarpodden ska alltså kosta idag, 2019, 19 kronor i månaden och inte mer än så. Tack till Eva Martinsson för det här manuset. Tack till Emil Drugge för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.